Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att det här programmet grafiskt beskriver krig och våld som kan väcka negativa känslor.
Det här är ett vinterprat från Svenska Yle.
Jag står i en tallskog och det ser ut ungefär som på Hangehud. Stora tallar, sandmorän som det är lätt att gräva i. Det här skulle kunna vara Finland under våra krig, men det är nutid. Jag befinner mig i östra Ukraina, i Izium. Ett hundratal soldater har utkommenderats till platsen. De har alla spadar och alla gräver tiotal stora gropar. Och ur dem drar man upp lik. Unga, gamla män och kvinnor, de döda har vardagskläder på sig. Många av dem som ligger här har dödats i ryska artillerianfall. Andra bär tydliga spår av tortyr eller avrättning. På en del av gravarna finns ett enkelt träkors med siffra. De flesta groparna har inte märkts ut överhuvudtaget. Jag står bara en bit från och ser på hur lik efter lik dras upp ur de tillfälliga gravarna. Jag är där som journalist. Jag bevakar det här vansinnet för att rapportera hem till Finland. Journalisten i mig filmar och intervjuar. Privatpersonen sörjer med de här människorna. Där i den där tysta skogen i Izium i östra Ukraina ser jag resultatet av ryssarnas anfall. Död och elände totalt i onödan. Det värsta är att jag inte ens är överraskad. Efter att ha följt med Rysslands krigföring i snart 10 år i östra Ukraina och längre än så i Syrien, så anar jag att det skulle bli så här. Just så här rasigt. Den där ödesdigra morgonen den 24 februari så var jag i Kiev när Ryssland inledde sitt storanfall. Genast den där första morgon när bombarna föll tänkte jag på Aleppo, Homs, Grozny och många andra ställen. Och just så illa blev det också i Ukraina, i Mariupol, Volnovaha, Izium och Bucha. Mitt namn är Antti Kuronen, jag är utrikeskorrespondent vid Yle och jag har följt kriget i Ukraina sedan det började år 2014. Idag är jag er vinterpratare och jag ska berätta lite om Ukraina och om mitt jobb där. Som sagt, denna morgonen, den 24 februari, så var jag i Kiev. Jag väcktes av ett samtal från Yles redaktion i Böle och redan innan jag svarade förstod jag nog vad saken gällde. Rysslands storanfall hade inletts. Utanför kunde jag höra avlägsna explosioner när Ryssland försökte förstöra Ukrainas luftvärn och flygvapen i utkanten av Kiev. Jag började rapportera för Yles sändningar tidigt på morgon och alla vi som bodde på hotellet beordrades att flytta och däremellan försökte jag skaffa mer pengar så länge det ännu fanns kontanter i bankautomaterna. Det flög jaktplan på himlen och centrum tömdes. Bara vid bankautomater, apotek och matbutiker fanns det folk och så kunde man se bilar fyllda med familjer på väg bort från staden. Jag hade dagen innan kommit till Kiev från Donbass i östra Ukraina, där kriget ju började redan år 2014. Ryssland hade intensifierat sitt krig där innan det stora anfallet. Jag besökte ett ställe som hette Zaitseva och Popasna. Det är två ställen som sannolikt inte längre existerar. Ingen journalist har kunnat åka dit för att ta reda på. Båda platserna är under rysk ockupation och totalt sönderbombade av ryssarna. I Zaitseva, just före storanfallet, besökte jag ukrainska trupper vid fronten. Det var intensivt och några timmar senare, när jag hade kommit bort därifrån, fick jag höra att en soldat dödats av ryskt artilleri just i Zaitseva, i samma skyttegrava som jag besökte. Jag har rapporterat om Rysslands hybridkrig i Donbass i östra Ukraina sedan våren 2014, då över 1,5 miljon tvingades fly sina hem i Donetsk och Luhansk på grund av Rysslands anfall och ockupation. 1,5 miljon människor, det är mer än hela Estlands befolkning. Jag var där i östra Ukraina med Kostia. Han var min lokala medarbetare, så kallade fixare. En person som hjälper utrikeskorrespondenter att göra sitt jobb. Kostia har familj i Kiev och han var mycket bekymrad och förvirrad. Han frågade mig massor om, tror du att det blir krig? Kommer Ryssland att anfalla Kiev? Ska han skicka ut sin familj? Ska han själv dra ut i krig? Och jag minns att jag sa att jag inte tror att Putin vågar beskjuta huvudstaden. Kiev är ju så gott som helig för ryssarna. Ryska folket skulle aldrig acceptera att Ryssland bombar Kiev. Jag sa att Putin eventuellt skulle anfalla militära och andra strategiska mål i Kiev, men ryssarna skulle inte acceptera något utöver det. Och där hade jag fel. Totalt fel. Det ryska folket teg och Putins krigsmaskineri besköt civila i Kiev och begick brott värre än så. Den fick jag bevittna i Bucha 1,5 månad senare när Ukraina befriade förorten från Rysslands ockupation. Också i Bucha stod jag vid en sandgrop ur vilken man drog fram lik som hade dödats i vanvettigt våld helt utan orsak. Den första gången jag upplevde ett krig på plats och ställe var i Sarajevo i Bosnien-Herzegovina hösten 1995. Jag var 25 år gammal, jag var frilans, jag visste ingenting om utrikesrapportering, men jag brann för att förstå och lära mig. Vad är krig? Kriget på Balkan hade rasat i flera år och Sarajevo var söndertrasat av serbernas artilleri. Också då var Ryssland på anfallarens sida genom sitt hårda stöd till Serbiens nationalistiska imperialism. Jag kom till Sarajevo en stund då vapnen nästan hade tystnat. Det förhandlades redan i USA, men man kunde höra enskilda artillerianfall och ett fåtal krypskyttar fanns fortfarande i staden. Över vissa gator sprang man en och en. I slutet av den resan var jag med om en historisk händelse. Ett vapenstillestånd trädde i kraft och för första gången på många år vågade sig människorna ut i större skar. Folk ordnade en fotbollsmatch på den sönderskjutna, extremt exponerade fotbollsstadion. Det var en folkfest, den första i Sarajevo på många år. Ingen visste om artilleriregnet skulle börja igen, men allt gick bra. Där fanns två lag som spelade, de hade inte tränat på över 5 år. Men stämningen var på topp. Ett par tusen människor var på plats och jag glömmer aldrig den där känslan. Tillståndet mellan krig och fred. Jag fick se krigets elände i Sarajevo. Det kom väldigt nära och blev mycket konkret. De förstörda husen, den överfulla begravningsplatsen. Jag träffade människor som hade skadats och andra som hade andra vedervärdiga berättelser. Sånt som hör ihop med krig. Det var förstås omskakande, men jag var ändå på något sätt förberedd på det. Det som jag inte riktigt hade räknat med var att jag också skulle möta så mycket liv. När utegångsförbudet inleddes på kvällarna knäppte alla på sina radioapparater. Det här var före internet och sociala medier. Istället hade man lokalradiostationer. Människorna ringde till radiostationerna och skickade hälsningar till bekanta. Det skojades, flirtades. Och det talades gravallvarliga saker på radiovågorna live. Plötsligt räckte min lokala kompis trådtelefonen till mig. Du är live, sa han. Jag hörde den energiska programledaren och förstod att jag skulle ge en hälsning åt Sarajevoborna och också önska mig en låt. Då slog det tomt i skallen. Jag försökte febrilt komma på namnet på en endaste låt, vad som helst. Men kunde inte haspla ur mig något annat än One of You Two. Det var klischélåten nummer ett på den tiden. Den inofficiella fredslåten, lite sådär som John Lennons Imagine några årtionden tidigare. Och jag kunde höra programledarens besvikelse. Har inte finnarna mer fantasi än så här? Nå, motvilligt la han på den söndagsspelade plattan. Och än en gång gör den fina låten i Sarajevo. Sannolikt femte gången bara den här ena höstkvällen år 1995 i Bosnien-Herzegovina. Min mamma är hemma från Nykarleby och hon kom så ung till Helsingfors för att börja i laborantskola. Hon kunde i praktiken inte någon finska. Senare blev hon student från aftongymnasiet och så studerade hon biokemi vid Helsingfors universitet. Träffade min pappa och gjorde en lång karriär som sjukhuskemist i Helsingfors. Hon upplevde Finlands senaste krig som barn. Och hon berättade att det under kriget en gång föll en bomb i Nykarleby. Hon har en minnesbild av det. Sovjet hade väl försökt anfalla Jakobstad eller Vasa men misslyckats lite som Ryssland nu gör i Ukraina. Jag tycker att det är en beskrivande berättelse om hur krig är. Trots att Nykarleby under flera år av krig bara ett fåtal gånger drabbades av bomber fanns kriget ändå där hela tiden. Morfar var vid fronten och mormor var bekymrad. Det var brist på saker och alltid fanns en överhängande oro att Sovjet skulle ockupera Finland. Som barn förstod min mamma det. Och så är det också i Ukraina just nu. Många lever i områden dit krigets vapen inte når. Andra lever nära frontlinjer där artilleriet aldrig tystnar. Men alla berörs ändå av det här kriget. I de värst drabbade områdena kommer man ut ur sin källare bara på dagarna för att laga mat över öppen eld. Resten av dygnet gömmer man sig i sina bombskydd. Dag efter dag, vecka efter vecka. I ställen som Mariupol, Volnovaha, Popasna och Izium begravs de döda på bakgårdarna. För det är för farligt att gå till gravgården. På de ockuperade områdena har människor berättat för mig hur de höll sig undan för ryssarna under ockupationen. De var rädda och ovetande och de försökte göra sig osynliga. Alla, över 40 miljoner ukrainare, drabbas av kriget. Fast en stor del av dem inte bor i de värst drabbade områdena. På samma sätt som invånarna i Nykarleby i Finland under vårt senaste krig. Det kommer att ta generationer att helas. Under en av mina resor nära fronterna i östra Ukraina träffade jag två gamla damer som har minnen från sin barndom under andra världskriget. Och de minnena har inte lämnat dem än. Också här i Finland tror jag att många kan känna igen sig i det här. Krigets skuggor är långa. Majdan-revolutionen år 2014 var ukrainarnas folkresning. Det som efterhand eskalerade till Putins sista desperata försök att få kontroll över Ukraina genom det massiva anfallet i år. Majdan var ett mikrokosmos. Det myllrade av människor och aktivitet på torget. De sista veckorna var stället täckt av tjock rök som steg från brinnande däck som demonstranterna hade byggt barrikader av för att hålla ute poliserna. På torget byggdes molotovcocktails, stadsborna hade hämtat mat till demonstranterna och stora kontorsbyggnader hade ockuperats. Hundratals demonstranter från olika delar av landet bodde i dem. Majdan var platsen där dagens ukrainska civilsamhälle föddes. Det grundades organisationer som kämpar mot korruptionen. Dessutom föddes många tidningar, radio och tv-stationer som fortfarande verkar. Demonstranterna hade egna läkare och hälsovårdare och allt gjordes på frivillig basis. I Rysslands maktelit kunde man inte förstå det att människor gör saker frivilligt bara för att de ville förbättra sitt samhälle. Den ryska cynismen tolkade det hela som en konspiration att någon västlig instans vill fälla Ukrainas regering. Men så var det inte. Majdan var en folkresning mot korrupta, ryskinfluerade politiker, framförallt dåvarande presidenten Viktor Yanukovych. Han styrde som sina herrar i Kreml. Han stal pengar från statskassan för att finansiera sitt och sina kompisars liv i överflöd. Han fuskade i val och bröt Ukrainas väg mot ett EU-medlemskap. Jag var på Majdan den där sista dramatiska veckan i slutet av februari 2014 som slutade med att president Yanukovych flydde till Ryssland med helikopter i nattens mörka timme. Jag bodde på Hotell Ukraina och var bara några tiotal meter från platsen där polisens specialstyrkor sköt ihjäl tiotals demonstranter en dramatisk morgon. Hotell Ukrainas lobby blev ett fältsjukhus och ett borrhus. De skadade och döda bars in i hotellet och de frivilliga läkarna vårdade dem så gott det gick. Personalen hämtade lakan från hotellrummen. Därefter bars de döda runt på Majdan i öppna kistor och den dramatiska musiken dånade i högtalarna. Det fanns ingen återvändo. Ukrainarna skulle aldrig förlåta Ryssland för detta blodbad. Och Vladimir Putins Ryssland skulle inte låta Ukraina gå sin egen väg utan ett krig. Det sa demonstranterna åt mig många gånger redan då. Jag borde ha trott dem, för snart ockuperade Ryssland Krim och Ryssland inledde ett blodigt krig i Donbass i östra Ukraina. Och det kriget skulle pågå ända tills i år, då Ryssland höjde insatserna. Mitt namn är Antti Kuronen och idag är jag er vinterpratare. Strax efter Majdan-revolutionen invaderar Ryssland Krim och som vi alla vet gick det fort och utan strida. Ryssland hade färdigt en massa soldater i den stora marinbasen i Sevastopol och Ukrainas armé var totalt oförberedd. Genast efter det så ville Ryssland ha en större bit av Ukraina och flytta fokus till Donbass i öster. Jag flög till huvudorten Donetsk i slutet av mars. Där ordnades massiva demonstrationer för Ukraina. De blågula flaggorna bars med stolthet. Vid centraltorget stod en liten, sorglig grupp med ryska flaggor. Det här var det så kallade pro-ryska gänget. Läget var spänt, men att det bara några månader senare skulle vara fullskaligt krig var svårt att tro. Där började jag förstå vidden av det ukrainarna kallar Rysslands imperialism. Putins Ryssland skulle aldrig låta Ukraina gå sin egen väg. Ukrainarna talar om hur det ryska förtrycket har pågått i 300 år. Sovjettiden till exempel krävde miljontals offer i en hungersnöd skapad av Kreml, för att inte tala om det vanvettiga andra världskriget. Den våren och början av sommaren var jag en stor del av tiden i Donetsk och såg hur Ryssland inledde kriget mot Ukraina. Det var ett tyst krig, eller ett hybridkrig, eller vad man nu vill kalla det, men det var definitivt Rysslands krig mot Ukraina, precis som nu. Jag rapporterade om precis samma saker som jag har rapporterat om i år. Människor i bombskydd, tortyr, gravar på bakgårdar. För det var för farligt att gå till gravgården på grund av artillerield. Efter många år av korrupt ryskt ledarskap var Ukrainas armé totalt utarmad. Istället samlade folk pengar för frivilliga enheter som senare blev en del av Ukrainas armé. I den här svåra situationen så vek sig Ukraina inte. I år har vi sett samma, men i mycket större skala. Människor i hela landet samlade pengar, anslöt sig till försvarsmakten eller bidrog på andra sätt. Jag är kanske den finländska journalist som rapporterat mest från kriget i östra Ukraina år 2014 och åren efter det. Ändå upplever jag det som min karriärs största misslyckande. Hur lyckades vi inte bättre förklara vad som pågick där? Varför väckte det inte beslutsfattarna i Europa? Trots Rysslands krig i östra Ukraina, våldet och alla flyktingarna fortsatte allt mer eller mindre som förr. Om vi hade lyckats, kanske Rysslands krig hade fördömts mer bestämt i Europa. Kanske kunde Ukraina ha fått luftvärn och försvarsmaterial som eventuellt hade fått Ryssland att avstå från storanfallet i år. Också i Syrien har jag följt med Rysslands hänsynslösa krigföring mot civila som har pågått i åratal. Alla tecken fanns där. Det fanns tid. Rysslands militarisering, Putins besatthet. Det här kom inte som en total överraskning. Som sagt så flydde över 1,5 miljon ukrainare från sina hem redan år 2014 från områden i Donetsk och Luhansk som Ryssland ockuperar. Av dem jag jobbar med i Ukraina är några flyktingar från just Donetsk. Katja är en av dem. Hon är den som jag har jobbat allra mest med genom åren. Idag är hon kanske Ukrainas kändaste så kallade fixare. Det är benämningen för pressens medarbetare utomlands. Såna jobbar vi med i alla länder. Jag försöker personligen alltid jobba med fixare. Det öppnar upp samhället för en utrikeskorrespondent och gör jobbet mycket lättare och också tryggare. Lite på samma sätt som om en italiensk utrikesreporter skulle komma till Finland och hon skulle vilja rapportera om finlandssvenskarna i Helsingfors. Om hon skulle ha en finlandssvensk medarbetare skulle hela gemenskapen öppnas på ett mycket lättare sätt. Italienaren skulle få träffa finlandssvenskar i deras vardagsliv och hon skulle kunna rapportera hem om hur vi har det. Katja hade våren 2014 nyss utexaminerats från universitetet och hade ingen aning om hur medier jobbar. Men hon och de andra fixarna från Donetsk förstod vad som pågick. Och det var till enorm hjälp för oss som kom dit. Hon har genom åren hjälpt mig otroligt mycket med olika kontakter och med att förklara olika situationer. Hon är som sagt inte journalist, men hon lärde sig snabbt vad det går ut på. Snart ska hon jobba med BBC, Al Jazeera och de andra stora. Alla ukrainskvänliga människor i Donetsk tvingades fly. Också Katja blev flykting och idag bor hon i Kiev. Hennes föräldrar blev kvar i Donetsk och i våras då hennes mamma av ålderdom. Men Katja kunde inte åka hem på begravning. De ryska ockupanterna skulle inte släppa in henne. Nu bor hennes aningen senila pappa ensam i Donetsk. Varje dag försöker Katja hjälpa honom per telefon. I höstas jobbar jag på en av resorna med Katja. Hon talar flera gånger om hur hon efter Ukrainas seger ska återvända till Donetsk, sin hemstad. Staden hon inte har kunnat besöka på över 8 år. De ukrainare som flydde från östra Ukraina år 2014 stannade i hemlandet istället för att fly utomlands. Kanske det var orsaken till att den enorma flyktingkrisen aldrig fick större uppmärksamhet utomlands. Livet. Producenten för Vinterpratet sa att jag ska prata lite om mig själv. Varför jag gör det här jobbet? Är jag självisk som gör det fast det ibland kan vara farligt? Jag har ju familj och har förstås under åren funderat massor på det. Och ärligt sagt så tycker jag att jag inte är självisk. Ibland uppstår det situationer när man verkligen gör världen lite bättre. Jag tänker till exempel på Vitalik och hans mamma som i våras bodde i ett höghuskällare när Ryssland besköt Lysychansk i östra Ukraina. Det här var strax före ryssarna tog staden och situationen var extremt svår. Konstant artillerield in i staden. 12-åriga Vitalik sa att han skulle vilja åka bort, men mamma ville inte. Mamman var som så många andra traumatiserad av situationen. Hon förmådde inte ta beslutet. Kanske hon drack lite för att få verkligheten att försvinna. Vi försökte övertala mamman och till Vitalik gav vi numret till en hjälporganisation som evakuerar folk från Lysychansk. Dagen innan hade vi varit med dem på en evakuering och jag märkte på Vitalik att han var mogen för sin ålder, allt för mogen. Några timmar senare när vi åkt därifrån fick vi höra att Vitalik ringt hjälporganisationen genast efter att vi åkt. Följande dag åkte han och mamma iväg med en evakueringsbuss och lever nu i trygghet inne i landet. Det som också gör jobbet meningsfullare är att jag om och om igen har varit i situationer där jag är den enda finländska journalisten på plats. Och stundvis kan det här jobbet vara farligt, Men de värsta situationerna inträffade nog i början av karriären när det fanns mera vilja än förstånd. Det här är ingen extremsport, utan det här är journalistik. Jag tror min familj litar på mig efter de här åren, att jag vet vad jag gör och att jag kommer hem. Och vanliga år blir det inte så extremt mycket resande som i år. Men vi har talat om det hemma, att Rysslands storanfall inte är något normalt. Det här är en existentiell situation för Ukraina, men också för Europa och Finland. Det här är inget vanligt jobb just nu. Människor frågar också ofta om alla de hemskheter, sorgliga människoöden, grymheter jag sett genom åren. Hur de här sakerna påverkar mig. Det är klart att det känns att jag lever med, att jag är arg och ledsen. Om ingen skulle känna någonstans skulle jag sluta med det här. Jag vill inte bli cynisk. Det går ju emot hela idén med det här jobbet. Samtidigt så kan jag hantera det här jobbet. Jag åker till nyhetsplatserna, sen åker jag hem, fram och tillbaka, om och om igen. Jag deltog i mina barns vårfest och de minsta eleverna i lågstadiet sjöng den fina fredssången I natt jag drömde. Det var en rörande stund. Jag hade just kommit hem från ännu en resa i krigets Ukraina. Det var på våren. Det var kanske den svåraste stunden, de tuffaste striderna pågick i östra Ukraina. Och jag tänkte förstås på alla de fasor som de ukrainska barnen utsätts för. Allt det som Ryssland har förorsakat och kommer att förorsaka. Och det absolut tyngsta i mitt jobb under åren har varit att se barn som lider. Men jag reagerar också på det att barnen till och med här i trygga Finland tvingas bearbeta kriget på något plan. Bara för att Ryssland fortfarande på 2000-talet har imperialistiska ambitioner och om igen använder vapenmakt och våld för att uppnå det. Krig är ju något som hör till en förfluten tid, som den där gamla fredssången. Men vissa länder lever kvar i det som har varit. I Ukraina skulle man vilja tänka på allt annat än krig, gå vidare som nation, men det kan man inte göra så länge Ryssland inte stoppas. Därför handlar det mesta i Ukraina om segern, om stunden när ryssarna har drivits bort från alla ockuperade områden. Då kan det normala livet börja igen, då börjar framtiden, EU-medlemskapet, vardagen, då skolorna igen öppnas normalt. Att ryssarna inte har ställt upp bakom ukrainarna och inte fördömt sin regims våld och folkmordet, det kommer ukrainarna aldrig att förlåta. Ukrainarna uppskattar förstås jättemycket stöd från utlandet, det militära och humanitära, men också vänskapen att ukrainarna är välkomna överallt i Europa. Alla förstår att utan de allierade stöd skulle Ukraina ha fallit. Nästan alla ställer upp i försvarskampen, det gemensamma projektet segern. Också för mig fortsätter jobbet som inleddes på Majdan i januari 2014. Att rapportera om vad som pågår i Ukraina och vad ukrainarna tänker, det är mitt jobb. Det är helt klart att jag önskar att ukrainarna snart lyckas driva ryssarna ur landet och jag skulle gärna slippa att åka ner dit och rapportera om allt det sorgliga som sker. Men kriget kommer att fortsätta en tid. Ukrainarna tror att de ska uppnå stora framgångar fram till nästa sommar. Det kan hända att kriget fortsätter också efter det. Det som har varit annorlunda under den här konflikten jämfört med de många, många andra jag har rapporterat om under flera år är det enorma engagemanget från människor överallt, också här i Finland. När jag kom hem från den första resan när anfallet hade börjat, det var kanske en månad efter att det hade börjat, så åkte jag förbi stadshuset här i Helsingfors och såg hur det var upplyst i Ukrainas flaggas färger. Det kändes ganska otroligt. Just det här stödet och engagemanget tror jag att har gett alla i Ukraina kraft och säkert också mig att fortsätta. I höstas var jag på en stor tillställning på Senatstorget. Det var hundratals människor och jag var där och berättade om Ukraina och mitt jobb där. På plats var också Amelia. Hon är 20 år och från Kiev och hon blev världskänd när hon sjöng en Disney-låt på en video när hon var i ett bombskydd i Kiev och försökte skydda sig från Rysslands luftangrepp. Mitt namn är Antti Kuronen och idag har jag varit er vinterpratare. Jag önskar er alla ett gott och fredligare nytt år.
Du har lyssnat på Vegas vinterpratare med Antti Kuronen, redaktör Thomas Lundin, producent Jessica Jensen. Vegas vinterpratare görs av Parad Media för svenska YLE.